Lilla, din lilla grej där.
Ska jag köra min? det är så roligt när det blir mindre och mindre spontant.
Mm.
Okej, men jag kör det.
Mm-hmm. Kom igen.
Okej.
Kom igen.
Det känns sjukt awkward.
Nej.
Solen skiner och flaggorna vajar. Det var dags för... Det var dags för den 88:e upplagan av Inte Rasist Men podcast.
Ja, då var det dags för Inte Rasist Men podcast, en podcast som ganska analyserar och diskuterar Sverigedemokraternas politik, företrädare och ideologi samt pratar om närliggande rörelser. Denna brasklapp för att inte hamna i onåd med vissa populära samhällsdebattörer. Magnus S. Bengtsson heter jag, Kristoffer Gummesson, med på länk från...
Hej, ja.
Hej!
Intressant att du sa det där. Jag tänkte faktiskt nämna Alexander Bard i det här avsnittet. Så det, vi vill ju inte att berömda libertarianer ska ta illa vid sig, så det var ju bra att du förtydligade det där i början.
Hoppas du på att folk ska bli upprörda och tvingas in på något sätt i den här podden?
Alltså, det vore faktiskt väldigt roligt, tycker jag, om Alexander Bard hade varit med. Det kan vara intressant. Jag tror att han... Jag tror att han betraktar oss som smuts och inte skulle ställa upp om hans liv hängde på det.
Ja, yeah, okej. Okay. Hur mås det i Umeå?
Oj, ja. Är det intressant hur det mås? För jag skulle kunna sitta sitta och klaga på det ett helt avsnitt här.
Det är faktiskt sant. Jag ångrar att jag öppnade den frågan. Däremot så kan vi... låta meddela att vi har någonstans bestämt oss för att kicka oss i röven och spela in ett avsnitt i veckan.
Ja.
Fram till valet. Så tänkte vi göra.
Jajamän, så jävla roligt att vi idag faktiskt relanserar Inte Rasist Men podcast till våra kära lyssnare.
Till världen.
Vad sa du?
Till världen.
Till världen. Ja, precis. Förhoppningsvis många nya lyssnare också. Den här podcasten har väl gått lite på tomgång den senaste tiden, men det är nu som vi på Inte Rasist Men trummar igång valrörelsen, kan man säga. Och då den här relanseringen då utav en podcast är en del utav det. Och
okay.
Det innebär att vi kommer att komma ut med ett avsnitt varje vecka. Varje onsdag kommer det komma ett nytt avsnitt fram till och med valet, som är den 9 september.
Ja. Och vi har även lovat oss själva och lovar er lyssnare att om vi inte lyckas med att hålla det här löftet om ett avsnitt i veckan, så kommer vi utsätta oss själva för någon form av straff. Eller hur, Kristoffer? Men vi har inte kommit på något straff. Så om ni lyssnare kanske har något straff som är lämpligt, så kan ni mejla på podd@interrasismen.se med den obegripliga stavningen 2D och föreslå ett straff.
Jag tänker att det ska vara något visuellt, något som går att filma och lägga ut på Facebook-sidan, så att vi kan gå i god för att vi faktiskt har bestraffat oss själva. Tänk typ Fear Factor eller något sånt.
Det låter helt bizarrt när du säger att för att vi kan gå i god för att vi har bestraffat oss själva. Ja. Späkning typ.
Ja, men så är det. Som sagt, nu är det dags att komma i ordning med det här projektet en gång för alla, för nu är det faktiskt bara 6 månader till val. Det ingår ju också i den här relanseringen att vi hade tänkt att försöka relansera själva innehållet i podcasten också.
Mm-hmm.
Till exempel så har vi pratat om att vi ska börja ta in fler röster i podcasten, ha fler samtal, både med meningsmotståndare och människor som man kan tänka sig stå någonstans i närheten av oss själva. Så att jag skulle gärna uppmuntra lyssnarna till att skicka förslag på vilka de skulle vilja höra i den här podcasten.
Kanske skicka förslag till både oss och till de tilltänkta personerna då?
Ja, precis. Och en annan sak som jag verkligen tycker är att vi borde börja göra mer är ju de här lite djupare granskningarna som vi har gjort en gång i tiden i den här podcasten. Det var ju ett tag sedan nu. Även där så behöver man ju ofta någonstans att börja, så skicka era tips till podd2d@interrasistmen.se. Så gör vi det här tillsammans, tycker jag.
Ja, nej men snyggt. Då kör vi på det.
Ja, yeah. Och ska vi lägga in en liten vignett och härmed förklara IRM Podcast 2.0 öppnat? Nej, vi skiter i det. Vi bara kör på som vanligt.
Ja, yeah. Okej. Okay. Ja, nej, men med det sagt så tänkte jag att vi kanske ska aktualisera den här podcasten lite och dyka in i den dagsaktuella debatten kanske.
All right.
Inte för att jag har någon större grej på det här, men jag har noterat att Twitter går varmt idag bland annat på grund av en uppmärksammad dom i Solna tingsrätt.
Just det, och vi spelar in det här på måndagen, så det är alltså dagen efter att den här storyn breakar i, var det Expressen som skrev om det först eller Aftonbladet? Om den här frikännande misshandelsdomen i Solna tingsrätt med två centerpartistiska nämndemän i huvudrollen.
Mm, precis. Du som aspirerande jurist, vad har du för synpunkter angående hela den här grejen?
Nej, men jag läste ju den här granskningen igår och läste även domskälen, och det var ju såklart häpnadsväckande att de använder sig utav alltså en bevisvärdering som går helt i strid med svenska rättsprinciper. Men det jag framförallt slog av var, och det här har jag pratat om förut i podcasten, nämligen problemet med nämndemän överhuvudtaget. Alltså. Och i de tillfällena så har vi pratat om det i samband med att jag har gjort granskningar på sverigedemokratiska nämndemän. Ofta människor som dömer i asylmål och uttrycker sig grovt, grovt rasistiskt i sociala medier och sådär. Mm. Vilket är ett gott skäl för att liksom man ska överge nämndemannasystemet, eftersom att det kan ge uppfattningen om att rättssystemet inte är objektivt och rättvist. Liksom. Det är väl egentligen bara bra att det här kan uppmärksammas från det andra hållet också, så att säga. Så man kanske kan nå någon slags enighet i detta.
Jag ser om att nämndemannasystemet är problematiskt.
Ja, nu ska jag inte säga att det är bra, därför att det är uppenbarligen en misshandlad kvinna som får lida ordentliga besvär på grund av det här, som i allra högsta grad är riktiga och reella.
Men jag antar,
kommer ju den här domen att överklagas till hovrätten, och då kommer få en helt annat utfall.
Ja, men det är väl det jag tänkte. Jag antar att det kommer rivas upp med en gång.
Ja, det är hårresande domskäl som Annie Lööf, tror jag, sa.
Ja, men det är det jag tycker, alltså, det är det jag tycker väldigt. Alltså, det blir väldigt märkligt i hela den här debatten. Alltså, själva fallet är ju värt att uppmärksamma. Men själva... alltså, jag tycker att dels det finns en viss ohederlighet i att anklaga Centern för att hålla de här värderingarna, liksom. Som den här nämndemannen ger uttryck för. Nämndekvinnan, kanske man ska kalla det. De är ju två, förvisso. Men samtidigt såklart så är det ju så att Centern har gjort de här människorna valbara, såklart.
Ja, jag såg att Centerpartiets officiella Twitterkonto kände sig nödgat att proklamera ut.
Ja, som för sharia.
Vi är inte för sharia, skrev de kort och gott. Och det är väl för väl att de skriver det, men det kändes kanske lite underförstått. Det är uppenbarligen inte Centerpartiets värderingar som framförs. Däremot så är det klart att det är... att de på något vis måste belastas för att ha lyft fram den här typen av människor i politiken. Hon hade ju även varit kandidat till riksdagen 2014 för Centerpartiet.
det är ju möjligen än mer anmärkningsvärt, kan tyckas.
Det som är skillnaden från de här fallen som vi har pratat om med Sverigedemokraterna och nämnde, men det är väl att det här tycks ju vara en slags anomali inom Centerpartiet. Jag ser ingen röd tråd i hur centerpartistiska kandidater och företrädare har uttryckt sig förut, som går liksom i linje med den här typen av värderingar som framgår i domen.
Nej, och det är väl det som är intressant också. Alltså just att i de andra fallen har det just när det har varit sverigedemokratiska företrädare eller nämndemän, så har det gått i alla fall åt något håll i enlighet med partilinjen. När man uttryckt missaktning mot muslimer till exempel. Eller invandrare. I det här fallet är det ju svårt att hävda att Centern har, alltså det är svårt att hävda att Centern är ett konservativt parti som har den typen av familjevärderingar. Liksom.
Nej, precis.
Vi kanske i och för sig ska tillägga också vad grunderna och argumenten för att man inte skulle bli dömd var från de här nämndemännen. För vad jag förstod så var de skiljaktiga. Två av nämndemännen mot en nämndeman och domaren, va?
Precis, det sitter ju tre nämndemän i svenska domstolar vad det gäller straffrättsliga mål i tingsrätten då. En lagman, alltså en juridisk skolad domare, och tre nämndemän. I det här fallet så var det två nämndemän som ville fria, och lagmannen och den tredje nämndemannen ville fälla. Men eftersom att det då är oavgjort, så att säga, så om man enligt principen att hellre fria än fälla.
Precis.
Då så blev de här två centerpartistiska nämndemännens domskäl som fick genomslag. Och den innehåller, alltså det är en sak att mannen frias, men det är ju framförallt det som skrivs, alltså skälen till att mannen frias, som gör att den här domen är direkt stötande.
Jo, men precis. Och för att inte riskera hamna i enorm whataboutism i det här fallet, så måste man ju även konstatera att det finns ju en poäng i, som många också gör, att påpeka att den här typen av människor bör ju åtminstone alla seriösa partier hålla sig borta ifrån. Det är ju något märkligt att de kommer in på de här positionerna, kan tyckas. Kanske allra mest från nämndemännens synvinkel. Jag vet inte hur man tänker från det hållet om man går med i Centerpartiet just.
Nej, det är faktiskt väldigt, väldigt märkligt. Alltså, som sagt, vad det gäller den här människans syn på familjevärderingar och allmän moral, så verkar hon definitivt ha valt fel parti, skulle jag säga.
Mm-hmm. Men jag kikade in lite kort i den sverigedemokratiska skvallblaskan ner till idag.
Ja.
Som skrev, de lever ju lyckligt över de här grejerna, såklart, som den här typen av medier alltid gör när det är någonting från andra sidan, så att säga, som kommer fram. Men de uppmärksammade ett antal Twitter-kommentarer i en artikel angående det här, och jag tyckte att de här Twitter-kommentarerna var lite skojiga, så här. Eller lite hysteriska, om man säger så.
Right.
En var från Katarina Janers, som skrev så här: Centerpartiet med sina bruna rötter visar sitt rätta ja när det lierar sig med islamister. Hur någon kan ha förtroende för sharia-vurmande slöja-älskande C övergår mitt förstånd.
All right. Jag passar på att brunsmeta Centerpartiet samtidigt som man anklagar dem för att driva frågan om sharia-lager.
Exakt. Jag tyckte att den delen var rolig. Den här, men det är ju någonting som i och för sig...
Det är verkligen att måla med breda penseldrag. Liksom. Man ska fånga in dem för allt ont i världshistorien i stort sett.
Ja, men exakt. Men det är lite på samma sätt som man attackerar socialdemokratin för att dels ha instiftat rasideologiska och drivit raspolitik, samtidigt som de genom muslimsk invandring försöker få röster på sitt eget parti. Liksom.
Just det.
Det är lustigt. En annan kommentar var så här: Ni inser att två företrädare för Centerpartiet nu infört sharia-lagen svensk domstol och dömt efter den, va? Och det är ju också en sanning med modifikation, om man säger så.
Ja, jag vet inte. Är det sharia-lag hon har infört? Jag vet inte.
Jag trodde att man måste, jag trodde att man var tvungen att lagstifta då först. Och sen då döma efter den lagen som finns. Det är ju inte så att det här kommer gå igenom. Det är ju en jury.
Ja, nej, men så är det ju. Dock så kan jag tycka att det är allvarligt nog såklart att den här domen, om den då inte hade överklagats, faktiskt hade fått laga kraft.
Ja, så är det ju. Men det är ju knappast så att människorna inför sharia-lag.
Nej, precis. Problemet, tänkte jag säga, blir ju att nu kommer ju alla dessa slasksajter i typ andra länder kommer ju kunna skriva om detta. Och med fog säga att detta sker i svenska domstolar liksom, och inte behöva ljuga om det.
Ja, det är väl det som är så jävla tröttsamt.
Ja, det är väldigt tragiskt. Det kommer ju också då nå en publik då som inte är insatt i hur det här nämndemannasystemet funkar. Och då kommer det såklart att framstå som helt uppåt väggen. På tal om de här slasksajterna jag nyss nämnde och propaganda, så har jag läst en hel del Samhällsnytt den senaste tiden. Alltså propagandatidningen på nätet som förut hette Avpixlat.
Men som försöker rebranda sig själva.
Ja, precis. Samhällsnytt kanske har en lite mer så här objektiv och seriös framtoning än Avpixlats, vad vet jag. Det är deras andra namnbyte för övrigt, för först hette de ju Politiskt inkorrekt.
Ja, just det.
Nu heter de alltså Samhällsnytt, som låter som ett extremt politiskt korrekt namn på en nätbaserad tidning.
Ja, om inte annat så inger det ju lite mer förtroende än Avpixlat, som får vissa konnotationer liksom.
Ja, jo, men precis. Hur som helst, min nyfunna fascination för Avpixlat eller Samhällsnytt började väl med att de hamnade på tapeten i riksmedia för några veckor sedan via en av deras ledande skribenter, alltså Egor Putilov.
Ja, just det.
Det är samma man som förut arbetade på Sverigedemokraternas riksdagskansli och under olika pseudonymer skickade in fejkade debattartiklar. Där han alltså bland annat utgav sig för att representera organisationen Refugees Welcome. Då han skrev ett debattsvar mot Kent Ekeroth.
Ja, just det. Jag måste ändå
den typen av rollspelare. En lajvare. Han lajvar vänstermänniska. Då och då.
Men jag vet inte om du tänker ta upp det, men jag måste ändå... Det är kanske bara jag som är slapp och tråkig här, men den senaste tidens skriverier om just Egor Putilov. Jag kan ändå tycka... Så här, vad är relevansen kring att man skriver om honom?
Att han är en ledande samhällsdebattör i Sverige. Någon slags opinionsbildare. I egenskap av att vara en av de mest profilerade figurerna på Samhällsnytt, så får man väl ändå säga att han är det.
Ja, okej.
Det som är intressant med honom är också hans bakgrund i Sverigedemokraterna, alltså att han faktiskt har jobbat på deras partikansli och där varit någon slags officiell desinformatör för partiet.
Ja, det är förvisso sant.
Det som hände var ju, och det är väl inte i sig någon sån här jätteintressant, men det var tidningen Arbetaren som avslöjade hur han själv hade fuskat till sig ett svenskt uppehållstillstånd genom att då ha ett fabricerat förhållande med en flyktingaktivist.
Okej, men jag ska formulera det så här då. Alltså jag kan tycka att det är märkligt i avseendet att en annan tidning skriver om en annan tidnings liksom hyckleri, alltså en annan medarbetare på en annan tidnings hyckleri liksom, i en fråga. Och just den här frågan. Alltså, är inte det märkligt?
Du menar att den här kritiken mer rimligen borde ha kommit från de egna leden, eller?
Nej, utan mer att så här, jag kanske inte tyckte att det var så jävla relevant att uppmärksamma någon på de här slasksajterna som sitter och gör det där.
Nej, fast jag tror att du underskattar möjligen då Samhällsnytts inflytande i debatten.
Ja, du har förmodligen rätt.
Och som sagt, dessutom är just Egor Putilovs bakgrund inom Sverigedemokraterna som anställde desinformatörer på partikansliet. Mm. Men jag håller ju med, det är inte det mest nedslående avslöjandet. Jag tror inte att det kommer att rubba Egor Putilovs karriär på Avpixlat. Däremot så är det ju en aning ironiskt att han har begått samma typ av fusk som han och hans kollegor konsekvent beskyller andra för.
Ja, i och för sig, det som kanske höjde ögonbrynen på var kanske hur omfattande den här granskningen var. Det kanske var mest var det. Att man ändå hade eftersökt honom ganska mycket. Sådär.
Jo, och den fick ju verkligen ringa på vattnet. Det var många andra medier som plockade upp det också.
Ja, nej men sure.
Hur som helst, det här fick mig i alla fall att tänka på Samhällsnytt, eller det så att säga ledde in mig på Samhällsnytt. Och jag måste säga att det är väldigt intressant vilka låga trösklar de har för att kalla sina spretiga konspirationsteorier för, citat, avslöjanden.
Yeah.
Jag tänkte att vi kunde studera en artikel för att ge ett typexempel på hur de här slasksajterna jobbar. Och det kan vara nyttigt nu så här inför valrörelsen också, då den här typen av propaganda förmodligen kommer att trappas upp. För det ändamålet så hade vi nästan kunnat ta vilken som helst utav Samhällsnytts så kallade avslöjanden.
Jag tänker mig allra främst det som skrivs om Hans Daglind. Det har en liten extra touch till sig. Så.
Ja, Mats Dagerlind är ju expert på att skriva liksom helt sinnessjuka opinionstexter och göra rewrites av olika intervjuer och sådana saker som vi har pratat om förut. Egor Putilov, han jobbar mer som en sensationsjournalist.
Liksom. Okej, ja.
Det är ganska intressant att studera vilka olika tekniker de här två använder. Men jag övervägde i alla fall till att börja med att vi hade kunnat närläsa den här artikeln om Elisabeth Massi Fritz, alltså advokaten som de refererade till den här granskningen som Aftonbladet gjorde om hennes anställdas arbetsvillkor, som du säkert läste om.
Mm, det har jag, men det var ett tag sedan.
Ja, det var ju ett tag sedan. Hon fick i alla fall kritik för att hon uppges vara en alltför hård chef och att hon uppmanar sina anställda att salta fakturor och sådana saker. Och det har till och med startats en utredning nu inom advokatsamfundet om huruvida Elisabeth Massi Fritz ska få vara kvar inom samfundet och därmed få kalla sig advokat.
Just det.
Det är ju en skyddad titel. Samhällsnytt spekulerade i huruvida det här var ett sätt att skjuta ner henne för att hon uttryckte sig, eller hon ska ha uttryckt sig, milt invandringskritiskt i en tweet förra året.
Just det.
Hon gjorde också någon koppling av att det här hade uppmärksammats av Avpixlat, eller Samhällsnytt som de numera heter då, dagen innan granskningen från Aftonbladet kom.
Alltså jag oroar mig själv för min egen mentala hälsa. När jag inte längre kan skilja på om jag har läst någonting i de här slaskpropagandasajterna eller på seriösa medier.
Vadå då? Hade du fått för dig att du hade läst det där i Aftonbladet?
Ja, exakt. Nej men precis. Men du vet, när, och det tänker jag mig gäller för många människor när det liksom blir luddigt så här. Du vet, man har så här liksom bara sett någon rubrik. Och så har jag svårt att veta i detta informationsflöde från alla de möjliga håll varifrån informationen kommer. Och sen så sitter man och refererar till saker utan att... Det här, kom ihåg människor kom ihåg kära lyssnare att källkritik är viktigt.
Ja, det lustiga med det här är förresten att jag läste alltså den totalt motsatta konspirationsteorin i ett sånt här vänsterfeministiskt forum på Facebook. Okay. Då var det någon användare som virrade om att det här bara var ett sätt för etablissemanget att skjuta ner henne för att hon var så framstående i MeToo-rörelsen. För det var hon ju också. Hon är överhuvudtaget profilerad som en kvinnorättskämpe liksom, i sitt jobb som advokat. Yeah. Framförallt som målsägande beträden ifall det kvinnor har misshandlats eller våldtagits.
Okej, okay. Ja.
Så man kan tydligen dra vilka jävla slutsatser som helst, bara man har tillräcklig fantasi. I det fallet så rörde det sig dock bara om en snurrig Facebook-användare och inte om ett av Sveriges största partiers främsta propagandaorgan. Så det är ju en viss skillnad förstås. Hur som helst, jag fastnade inte för den artikeln. Jag fastnade för den osannolikt långsökta artikeln som har rubriken "Staten ska finansieras censur på sociala medier efter jag är härs önskemål." Kolon, citat, det finns jättemånga organisationer. Ska vi utvärdera Samhällsnytts sätt att bedriva sensationsjournalistik här? Jag tänker på rubriken, alltså första delen är ju bra. Att man, staten ska finansiera censur på sociala medier. Det faller lite på det här som ska vara det medryckande citatet. Alltså det onda uttalande som man har lyckats gräva fram. Citat, det finns jättemånga organisationer. Jag tycker det får vi klassa som lite svagt. Lite luddigt vad det ska innebära.
Ja, men förlåt. Ta rubriken igen. Den är alltså...
Så här. Staten ska finansiera censur på sociala medier efter hashtag jag är härs önskemål, kolon, citat. Det finns jättemånga organisationer. Otroligt märklig rubrik. Yeah.
Okay.
Men det kanske klarnar lite grann när vi kommer in på själva artikeln. Jag fastnade för den här artikeln i alla fall, inte minst på grund av vilket enormt genomslag den fick. Jag tänker, du har säkert läst den. Den cirkulerade runt överallt på nätet. Och profiler som Katarina Janouch och Alexander Bard skrev långa rant som är sjukt här.
Jag känner igen... Som sagt, jag tror att jag läste... Ja, jag tror att jag läste den när den flödade runt.
Det var ju ett par veckor sedan, men... Alexander Bard skrev på Twitter någonting i stil med, och det har du säkert sett, att det är för jävligt att man måste läsa Samhällsnytt för att få reda på sanningen. Det var en parafrasering, men något sånt sa han. Själv tycker jag att det är för jävligt att jag måste källgranska åt en sån som Alexander Bard. Och det är också för jävligt att någon som har så höga tankar om sitt intellekt som Alexander Bard uppenbarligen inte är kapabel att dra egna slutsatser, utan han låter sig bara tvångsmatas med Egon Putilovs maniska konspirationsteorier.
Du inser att jag riskerar att sitta och försvara någonting som du har sagt en gång till här.
Alltså, jag märkte ju att det här funkade förra gången för att skapa lite jävla uppmärksamhet åt den här podcasten, så nu ska jag ge mig på Alexander Bard också.
Ja, okej. Okay.
Hur som helst. Det här handlar om en förordning som regeringen utfärdade för ett par veckor sedan. Den heter förordning 2018:32 om statsbidrag för insatser som motverkar hot och hat i det offentliga samtalet.
Okej. Okay. Och den innebär...
Ja, det är väl det som är frågan, själva knäckfrågan här. Vad innebär den här förordningen? Och det låter kanske inte så sexigt, men Samhällsnytt hävdar att det här bara är någon slags orwellianskt nyspråk för vad som i själva verket är en förordning för att finansiera organisationer som ägnar sig åt censur på sociala medier.
Mm-hmm. I avseendet?
Ja... Det måste vi börja med att reda ut. Det är lite oklart hur man som organisation överhuvudtaget kan ägna sig åt censur på sociala medier.
Vad då menar du?
Jag menar att det finns ju knappast organisationer som har mandat att utfärda censur i sociala medier.
Ja, det brukar ju annars vara stater som ägnar sig åt censur.
Ja, precis. Och då kan man ju undra varför staten... väljer att ta en sån här konstig omväg genom att betala ett bidrag till organisationer som tydligen kan då ägna sig åt censur på sociala medier.
Ja, marknadisering av, för att använda ett nyskapat ord.
Ja, precis. Man skulle kunna tänka sig att man pratar om censur i något slags vidare begrepp och tänker sig då att det handlar om privata aktörer som modererar det som publiceras på deras plattformar. Det är ju alltså inte censur, men man i så här vardagligt språk kan ibland prata om det som censur. Men i så fall skulle då regeringen betala ut statliga bidrag till typ Facebook för att man ska moderera på sin sida. Och det är inte heller troligt, det är inte det handlar om. Jag väljer att tolka Samhällsnytt välvilligt och anta att de då menar organisationer som på ett eller annat sätt försöker tysta meningsmotståndare.
Mm-hmm. Jag noterar att du köpte totalt ordet marknadisera den här gången.
Ja, men du har ju arbetat in det i det svenska språket efter
Yes.
Kör.
Efter samtalet med Aron Flam. I alla fall, Samhällsnytt kan avslöja att det här i själva verket är ett beställningsjobb utav hashtag jag är här. Och det vittnar ju också om att det handlar om att betala ut bidrag till organisationer som vill stoppa meningsmotståndare eller tysta dem.
Det är ett beställningsjobb av jag är här.
Ja, alltså det kanske inte är ett avslöjande riktigt, men det är åtminstone en teori från Samhällsnytts sida. Man kan i alla fall avslöja att hashtag jag är här har haft täta kontakter med någon på kulturdepartementet.
Okej.
Okay. Eller, kanske inte det heller. Men man har åtminstone skickat ett par mejl fram och tillbaka i september. Så här står det i artikeln i alla fall. I ett flertal mejl guidade dåvarande kansliråd på kulturdepartementet Elisabeth Modé och departementssekreteraren Johanna Granfors organisationens föreståndare Mina Dennert i vilka former av stöd och bidrag som organisationen kan söka.
Ja.
Så summan av kardemumman är alltså att ett par tjänstemän på kulturdepartementet har svarat på Mina Dennerts frågor om vilka bidrag ideella organisationer kan söka.
Är det det här som Egor Putulov skriver?
Ja, och det räcker tydligen för att slå fast, eller åtminstone starkt antyda, att regeringen sitter och skräddarsyr bidrag som är beställda utav jag är här. Okej, men vi kan i alla fall ta en lite närmare titt på vad den här förrädiska motionen som Samhällsnytt lyfter fram då.
Men vänta. Orsakskedjan här är att jag är det här är inblandade på grund av att de har varit på har ringt eller varit på besök.
Nej, de har skickat mail i september.
Ja.
I september så har ett par tjänstemän på kulturdepartementet skickat mejl där de guidar Mina Dennert som då är föreståndare för hashtag jag är här. De har guidat henne i vilka former av stöd och bidrag som man kan söka som organisation.
Okej.
Okay. Det är bara nonsens som du hör. Men det räcker tydligen som sagt för att antyda att regeringen skräddarsyr bidrag åt hashtag jag är här. Men som sagt, vi tar och kollar på den här faktiska förordningen.
Mm.
Av paragraf 8 så framgår det att statsbidrag får lämnas i form av projektbidrag för tre syften. Och då är det 1. Motverka hat och hot på nätet. 2. Öka kunskap om omfattning och konsekvenser av hot och hat i det offentliga samtalet. Eller 3. Stödja individer eller grupper som är opinionsbildare och då riskerar att utsättas för hot, våld eller andra kränkningar.
Ja.
En förutsättning för att få ta del av bidraget är alltså att man respekterar demokratins idéer.
Och då känner man sig träffad här.
Från Samhällsnytts sida, att man inte får söka. Det verkar faktiskt så. Det här skriver i alla fall avpixlat om det hela. Av förordningen framgår att skattemedel kan tilldelas organisationer för att motverka hat och hot i det offentliga samtalet. Utan att det preciseras vad som exakt menas med hat och hot. Att döma av nätverket Jag är härs tidigare verksamhet kommer all form av kritik från höger mot regeringen och den förda migrations- och integrationspolitiken tolkas som hat och rensas bort från sociala medier med hjälp av bidraget.
Men okej, okay. Konstaterar vi inte alldeles nyss att jag och det här inte hade nämnvärt att göra med det här, eller?
Nej, det var det jag skulle säga. Alltså för det första, jag är här har ingenting med rättstillämpningen i svenska myndigheter att göra. Det är inte deras jobb att tolka förordningar. Och det gäller alltså även om en tjänsteman på kulturdepartementet har råkat skicka ett par mejl till Mina Dennert.
Men okej, men det här är linjen man försöker driva, att eftersom man påstår att jag är här, har varit på kulturdepartementet och varit på något sätt inblandad i den här nya förordningen. Och där utifrån drar man slutsatsen att eftersom jag är här agerar på ett sätt i andra fall så måste det också vara så här den här förordningen är tänkt. Har jag tolkat det rätt då?
Ja, precis. det första som de måste bevisa egentligen för att göra den här slutsatsen som de drar, det är ju att jag är här har någonting med rättstillämpningen att göra, vilket de förstås inte har. Ja. Det andra de måste bevisa, det är att jag är här som organisation tolkar all kritik från höger mot regeringen som hat. Det är något som bara tas som en självklarhet i den här samhällsnyttsartikeln. Jag vet inte, vi har ju inte riktigt nämnt det, vad Jag är här är för typ av organisation. Hur skulle du beskriva Jag är här?
Bra fråga. En löst sammanhållen Facebookgrupp som sysslar med att gå in i kommentatorsfält och sprida glädje, inte vet jag.
Ja, men något sånt är det väl. Alltså det handlar, så vitt jag har förstått det, så handlar det mycket om att vara någon slags motvikt mot den överväldigande majoritet utav kommentatorer i olika Facebook-trådar och sånt där som faktiskt är långt ut till höger på den politiska skalan. De har ju en betydligt större närvaro på nätet annars.
Mm.
Det är så jag har tolkat det i alla fall.
Bekräftar du precis samhällsnittsbild av Jag är här? Att de handlar in i kommentarsfält med människor från långt ut till höger?
Det vet jag inte, men det har ju ingenting med censur att göra, menar jag. Utan det är väl snarare att...
Men vad jag är här gör?
Ja, jag är ju ingen expert på det, på vad jag är här gör, men det är så jag har förstått det.
Okej, okay. Men då, as far as you know, så kan samhällsnytta ha rätt.
Ja, absolut. As far as I know kanske de har rätt, men det finns ingenting i den här artikeln som förklarar det.
Behövs det?
Nej, inte i de här kretsarna tror jag, därför där är det bara en självklarhet att hashtag jag är här är satans utsända på jorden, mer eller mindre.
Alltså, vi har ju pratat om det tidigare, bland annat när Fabian Fjelling från Granskning Sverige besökte Ingrid Konrad, då Henrik från Interrasismen hoppade in i samtalet.
Ja, en klassiker.
Ja, då handlade ju, det är ett avsnitt från i höstas, men då handlade det ju också om Jag är här. Och vad var det var? Demokratiterroristnätverket.
Precis. Demokratiterroristnätverket, det är otroligt.
Är det en motsägelse i sig själv?
Det är ett otroligt roligt ord för att beskriva en så vitt jag förstår ganska harmlös hashtag på nätet.
Mm. Kan man vara demokratiterrorist?
Frågan är vad de menar där, utifrån man är en terrorist i demokratins namn eller om man är en terrorist med inriktning mot demokratin, att förgöra demokratin. Typ.
Ah, okej. Okay. Mm. Luddigt.
Alltså, det är väldigt konstigt. Man skulle inte kalla Usama bin Laden för en USA-terrorist eller New York-terrorist.
Nej, exakt.
Men ja, det är ju...
Jag förstår inte varför... Jag hoppas på att Svenska Akademins ordlista kommer plocka upp det ordet nästa.
Mm.
Nästa gång de plockar ut ord så det inte blir såna här grejer som cringe, om man var med. Trams. Kan vi ta? Demokratiterroristnätverk.
Ja, men den är bra. Den är bra.
Ja,
det får vara någon annans jobb att tolka vad Granskning Sverige-medarbetarna försöker säga. Det jag försöker tolka här, det är vad Avpixlat eller Samhällsnytt försöker säga. Ja. I alla fall, jag fortsätter prata utifrån det här stycket som jag läste upp. Man kan alltså inte förvänta sig att en lag eller förordning ska definiera vartenda ord i själva det rättsliga dokumentet. Liksom. Mm-hmm. De är ju väldigt skraja och paranoida eftersom att det inte definieras vad hat och hot är.
Okej. Okay. Men är det hela den här grejen? Som sagt, det har ju florerat runt just den här förordningen. Är det det som kritiken riktas mot? Jag har även förstått att från sverigedemokratiskt håll har man varit kritisk mot den här förordningen.
Mm.
Är det därför att det är vagt vad som utgör hot och hat, eller?
Nej, alltså den huvudsakliga kritiken verkar ju vara att som sagt, man försöker finansiera censur på nätet.
Ja, okej. Okay. Från det här hållet, ja.
Argumenten som man anför för det är alltså att Jag är här på något sätt, oklart hur det skulle ha varit inblandad i att ta fram själva förordningen, och att det då är medvetet luddigt skrivet, att man använder ord som hat och hot, och då tänker sig att det kommer att tolkas som allt som är kritik mot regeringen typ.
Mm.
Det menar de är den tolkning som jag är här har förespråkat förut. Grejen är ju att det normala är att förordningar och hur de ska tillämpas måste tolkas utifrån syftet med förordningen. Enligt juridisk metod helt enkelt. Och det gör man ofta genom att till exempel läsa förarbetena. Och det här verkar Samhällsnytt ändå ha lite koll på, för man hänvisar faktiskt till ett kortare stycke till förarbetena till den här förordningen. Då skriver de så här. Mm-hmm. Begreppet hat och hot får också ett mer snävt innehåll. Det visar sig nämligen att företeelsen som bidraget ska riktas mot inte handlar om näthat mot enskilda individer, utan om hat och hot mot det demokratiska samtalet. Slutcitat. Mm-hmm. Jag har alltså läst de här förarbetena. Det är en konsekvensutredning det handlar om.
Ja.
Vad det här, jag har dock ingen aning om vad det här stycket ska bevisa. Jag fattar faktiskt inte det. Om de har liksom någon invändning eller så. Jag förutsätter ju att allt jag läser på Samhällsnytt är tendensiöst. Men det här verkar bara vara kall redogörelse för vad som står i konsekvensutredningen.
Men vad är det man är ute efter från med den här förordningen då? Det är att man vill göra vad?
Ja, alltså det var det som jag tyckte var intressant att Samhällsnytt väljer att utelämna. För att jag läser upp det här stycket ur Samhällsnytts artikel för att visa på att de har läst konsekvensutredningen. Och nu tänkte jag läsa upp vad som står exakt efter den meningen i förarbetena. Och där framgår det faktiskt ganska bra riktlinjer för vilken typ av verksamhet som regeringen vill stötta. Och då står det så här. Regeringen stärker möjligheterna att söka stöd för icke-statliga initiativ som bidrar till att förebygga hat och hot i det demokratiska samtalet. Till exempel i syfte att utveckla guider och riktlinjer, handlingsprogram, utbildningar och genomförande av erfarenhetsutbyten. Här väljer alltså Samhällsnytt som sagt att inte ta med i sin artikel när det handlar liksom om att försöka smeta ett syfte och en tillämpning på förordningen på regeringen. Det framgår också i de här förarbetena att förordningen är ett led i att förverkliga den handlingsplan som regeringen sjösatte redan i juni 2017. Vars syfte var att vidta åtgärder mot hat och hot som riskerar att kväva det demokratiska samtalet.
Men det, kontentan är alltså att det man gör är att man vill rikta stöd och inte tvärtom då förbjuda någonting.
Man eller? Kan rikta stöd i form av alltså, projektmedel. Utifall en organisation till exempel säger att de ska göra en studie på hur den hetska stämningen på nätet till exempel påverkar dem i deras beteende på nätet. Att de till exempel väljer att avstå från att ge sig in i vissa debatter, sådana saker. Om de vill göra en studie på det, då kan man söka pengar hos regeringen genom den här förordningen då. Men det här är alltså ett led i att förverkliga en handlingsplan som sagt, som regeringen redan har sjösatt. Det innebär att regeringen redan idag kan betala ut medel för det här ändamålet genom ett regeringsbeslut. Alltså man har kunnat göra det även utan den här förordningen. Men man väljer att kodifiera processen för att öka transparensen och värna om det civila samhällets oberoende. Alltså, okay. Man väljer att skriva en förordning för att det ska inte vara upp till regeringen. Det ska alltså inte, det ska skötas objektivt genom myndighetsbeslut vilka som får de här pengarna helt enkelt.
Ja, jo, men det är det jag antar. Men vadå, var det så innan att det var regeringen som avgjorde vem som skulle få pengarna?
Nej, men regeringen hade rätten att genom ett regeringsbeslut betala ut medel för den här typen av saker. Jaha, men hela poängen med att man har skrivit en förordning, och det framgår också i förarbetena, men att hela poängen är att rätten att tilldelas stöd inte ska vara avhängigt sossar och miljöpartisters godtycke.
Ja.
Det är inte väldigt intressant att Samhällsnytt utelämnar just den här biten. Med tanke på att vinkeln på artikeln är att regeringen kan komma att betala ut bidrag till typ, vad var det vi sa, demokratiterrorister. Eftersom det inte framgår vilka som får ta del av det här bidraget och att Mina Dennert har skickat ett mejl och hat och hot en nyspråk för invandringskritik och slutsatsen blir att staten ska betala för censur på sociala medier. Med tanke på det, är det inte intressant att Samhällsnytt utelämnar den delen utav förarbetarna som mer än något annat tydliggör vilken typ av projekt som det här bidraget är tänkt att stötta?
Ja, det du försöker säga är alltså att Samhällsnytt skriver motsatsen.
Ja, exakt.
Till vad
exakt, och de har läst förarbetet och de vet hur den här förordningen ska tolkas, men de väljer att inte skriva ut det. Utan istället så gör de en extremt långsökt tolkning som har att göra med några mejl som skickades i september mellan en tjänsteman på Kulturdepartementet och Mina Dennert.
Mm.
Det här är medborgarjournalistik i sitt esse. Då kör jag. Då börjar vi närma oss slutet för det här avsnittet.
Kan jag helt enkelt dra åt
helvete? Alltså. Där kom en bit från vårt soundboard in också som vi har underanvänt lite längre.
Ja, nej, vi har inte använt det så mycket. Fortsätter du bara?
Nej, men jag tänkte väl att vi skulle börja avrunda det här avsnittet. Den första podcasten som kommer ut efter då den här relanseringen som kommer att hålla på fram till valet. Vi kommer komma ut med ett avsnitt varje onsdag.
Mm.
Eller hur?
Jag vet inte.
Eller...
Snacka om att överkompensera nu. Jag börjar använda det här soundboardet hela tiden istället.
Ja, nej, men jag ska sluta. Jag såg den här soundboarden. Hade du en fråga förresten?
Nej.
Nej.
En fråga?
Jag såg i den här soundboarden att det finns den här.
Jag var inte så mogen på den tiden.
Vad heter han nu?
Jonas Åkerlund.
Jonas Åkerlund.
Namne med den kända musikproducenten.
Ja, och för övrigt väl en av de här personerna som vi kanske borde ha pratat om idag. För...
Jag tänkte komma till det.
Ja.
Det var min öppning. Ja, fortsätt.
Kör du.
Jo, nej men precis. En av de personerna vi borde ha pratat om idag med tanke på att han petades från, eller visat sig ha petats från Sverigedemokraternas riksdagslista inför valet 2018. Tillsammans med Mikael Jansson, före detta partiledare, och Kent Ekeroth.
Ja, bland annat. Det är väl de tre som är de mest profilerade. Alltså Mikael Jansson som är för detta partiledare för Sverigedemokraterna. Han var partiledare innan Jimmie Åkesson fram till 2005. Jonas Åkerlund som har varit vice partiledare under Jimmie Åkesson fram till för några år sedan. Och Kent Ekeroth då, som är en av de mest profilerade politikerna i partiet. Det är intressant. Och det var inte bara de heller som petades, utan det var väl typ halva riksdagslistan som de hade tänkt att byta ut nu.
Så pass?
Det var fler namn i alla fall, det var många.
Ja, det finns väl anledning att återkomma till det här ändå.
Det är väldigt intressant tycker jag också, eftersom att det här är ju alltså, man pratar om petningar och sånt där, men det är ju trots allt inte valberedningen som bestämmer det här, utan det är ju kongressen som kommer att äga rum den 17-18 mars.
Ja, och det vet vi ju hur det brukar gå till på de kongresserna.
Jag tror att det kan bli otroligt, eller det är en valkonferens, och jag tror att det kan bli otroligt intressant eftersom att Kent Ekeroth är väl inte den som brukar ge upp utan en fight.
Nej, det här kan bli ytterst spännande.
Ja, jag ser verkligen fram emot det, och det är ju bara ett par veckor kvar nu. Inte ens det.
Ja, som sagt, vi har skäl att återkomma till det. Vi har även skäl att återkomma till... Till Alternativ för Sverige, va?
Alternativ för Sverige, det hade jag också tänkt att vi egentligen borde ha pratat om. Det nya partiet som har bildats av Gustav Kassestrand och William Erik Viking Hane. Alltså de två före detta SDU-topparna som uteslöts i samband med att man kapade av hela sitt ungdomsförbund i Sverigedemokraterna.
Mm.
Nu har de alltså startat ett eget parti som heter Alternativ för Sverige, som väl spås bli någon slags mer extrem variant av Sverigedemokraterna. Närmare den identitära rörelsen och typ jämförelsevis Nationella fronten i Frankrike. Och
Jag googlade lite snabbt på Alternativ för Sverige och hamnade på den neofascistiska sidan Fria Tider. Där rubriken är: Kasselstrand lanserar nytt parti. Citat: de ska inte integreras, de ska åka hem. Jag vet inte om det var så mycket mer radikalt, för det är ju ungefär Sverigedemokraternas policy också. De har ju allt mer börjat prata om återvändande.
Absolut. Och även, alltså, det är en sanning med modifikation detta, eftersom att Nationella fronten är ju inte heller i sin sakpolitik särskilt mycket mer radikala än vad Sverigedemokraterna är. Fast Sverigedemokraterna vill ju ändå inte samarbeta med dem i EU, inte just för tillfället i alla fall. Men det har väl mer att göra med den liksom officiella grundläggande ideologin. Jag tror att Alternativ för Sverige kommer att utgå mer från etnonationalism och så, istället för Sverigedemokraternas hållning som då är kulturnationalism. Det var det som var den stora striden mellan SDU och Sverigedemokraterna när man uteslöt hela ungdomsförbundet.
Ja, det var det man ville
precis.
Ja.
Så det tror jag kommer bli väldigt intressant. Jag tycker ju också att det är rätt spännande att vi ser det mer och mer, att den här rörelsen tenderar att börja splittras en aning. Den här gamla vänstersjukan, du vet, det har ju inte Sverigedemokraterna lidit någonting av egentligen fram till nu. Att man blir, så att säga, utflankerad från höger, det har ju inte varit ett problem för Sverigedemokraterna.
Ja, det är ju samtidigt intressant att se vad som händer med... Ja, i det här fallet var det ju tydligt vad som hände med Kasselstrand och Hanen när de blev utkastade från partiet. Mm. Och Kristoffer Dalny är ju också en sån tydlig gestalt som gick in i hela alt-right-rörelsen. Det ska ju bli intressant att se vad som händer med... Nu är väl kanske Mikael Jansson alldeles för gammal, tänkte jag säga. Men jag tänker mig att han kanske är lite trött.
Men han känns väl som en person som hade kunnat vara en absolut tilltänkt rekrytering för Alternativ för Sverige.
Möjligen, men bara för att han inte är med på riksdagslistan så betyder det ju inte att han inte kan få förtroende någon annanstans, så att säga.
Nej, de skulle ju kunna sätta honom som heltidsavlönad lokalpolitiker i Göteborg eller något sånt där igen, bara för att hålla han glad, ungefär som på samma sätt som statsbärande partier tillsätter personer som de vill bli av med på olika så här obskyra ambassader.
Ja, precis. Landshövding någonstans.
Ja, eller landshövding. Det är alternativ. Jag tänkte framförallt på Håkan Juholt som då Socialdemokraterna puttade iväg till Island med en liten robot.
jag är fortfarande inne på Sverigedemokraternas Facebook-sida.
Jaha.
Jag gick in här förut när vi låg i, vad säger man, radioskugga, kan man kalla det så.
Ja.
När vi inte spelade in, helt enkelt. Emellan förra segmentet och det nuvarande segmentet. Jag ger alldeles för mycket beskrivning av det här.
Ja.
Det behöver jag inte göra. Men jag är fortfarande inne på Sverigedemokraternas Facebook-sida. Och det var ju en nyhet för några dagar sedan. Eller nyhet, men Aftonbladet pekade på att Sverigedemokraterna var det parti som syntes mest i sociala medier, överlägset mest.
Mm, jag såg det också.
Och det är ju inte så oväntat kanske. Och då räknade man bara utifrån den forskning man hade fört fram, den rörde ju bara deras officiella kanal. Då är det ju intressant att se på hur den, så att säga, kringliggande rörelsen, hur mycket den faktiskt påverkar eller syns i flödet, så att säga, i sociala medier. För det tog man ju inte upp. Men man kan ju delvis förstå varför de har så stor räckvidd i sociala medier, med tanke på att de gör ju mycket såna bilder som sprids. Men en som jag fastnade för här, det var poliser röstar på oss, utropstecken.
Mm-hmm.
Det
är
kul. Det är liksom Alltså det säger ju ingenting.
Ja, jag tror att det de vill kommunicera är väl att de har hög trovärdighet i frågor som rör lag och rätt. Möjligen.
Jo, det fattar jag med. Men det är ju en platt i tid om inte annat. Det är liksom så här, målare röstar på oss. Ja, det är möjligt. Men det är lite kul för att de får kritik här också. Från någon. Så här, det är, så här, sånt här är inte okej. Att använda en yrkeskår i politiskt syfte. Dåligt av SD. Så skriver Sverigedemokraterna. Ett faktum är att väldigt många poliser kontaktar oss och ger oss stöd och meddelar att de ska rösta på oss. Så jag kan inte se på vilket sätt det är dåligt att skriva poliser röstar på oss. Det är ju sant.
Jag tycker att den här människan som kommenterade möjligen är lite väl känslig. Alltså, att man får inte använda yrkesgrupper i politiska syften. Nej.
Ja, alltså den vinkeln.
Nej, och där drar den här människan gränsen. Det var intressant.
Jag tycker bara på alltså, att det är ett så otroligt platt statement. Poliser röstar på oss. Alltså, så här, det är oundvikligen sant. Alltså, jag har svårt att tänka mig att det inte finns någon polis i Sverige som röstar på Sverigedemokraterna.
Jaha, att de säger inte hur många det är, utan de säger bara att poliser existerar som röstar på.
Ja, men mer eller mindre. Alltså, det hade ju varit intressant om de faktiskt kunde frambringa någon form av så här, ja, här i undersökningen visar att 7 av 10 poliser röstar på Sverigedemokraterna.
Men jag trodde det var det handlade om, men så var det alltså inte.
Nej, de bara konstaterade att poliser röstar på oss.
Jaha, men då är det ju jätteroligt.
Ja, framgick inte det.
Nej, jag utgick bara ifrån att det skulle ha varit kopplat till någon länk till en undersökning där det visade sig att många poliser röstar på Sverigedemokraterna.
Polisen röstar på oss.
Right. Ja, newsflash. Alerts, eller vad man säger.
Ja, skitsam. Nu försöker vi avrunda det här.
Ja. Vi gör det. Vi tackar så hemskt mycket för att ni har lyssnat den här veckan. Och vi är tillbaka nästa onsdag. Och kommer att fortsätta hålla den kontinuiteten i utgivningstakten fram till och med valet.
Mm. Som sagt. Och vi säger som vi brukar säga.
Ni kan helt enkelt dra åt helvete. Ja. Precis.
Nej, jag kan inte göra så här. Glöm inte att mejla oss på podd@intrasismen.se.
Ja.
Och checka in alla våra andra kanaler. Checka gärna in våran Sprillans nya hemsida.
Just det.
Den är snygg.
Det är den faktiskt. Så, på återhörande.
Alltså det är ju sant att mjölk är ett perfekt livsmedel.
Den där, varje gång som du spelar upp den där så börjar jag faktiskt skratta. Jag tycker att det är så otroligt roligt. Så. Det är bara att du illustrerar vad ett skrattar. Men
ja.
Nu får vi lägga ner det här tramset.
Ja, vi ska lägga ner det här. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat i vanlig ordning. Men jag måste ju säga det. Alltså det är ju väldigt kul med snabbknappar för vår del.
Jag vet inte riktigt. Nästan bara när du hyllar mjölken som det perfekta livsmedlet.
Jo, men jag tycker jag har ett jättekul åt det här också med de delar av inspelningen som inte kommer med, men det är ju liksom det skillnaden mellan mig och Christopher Dullny. Det är att han är liksom noll känsla för att det här med knappar är helt alltså det är ju fruktansvärt.
Men snälla du har ju precis suttit och gjort exakt samma misstag som Christopher Dullny gjort och trycker vilt på de där knapparna.
Jo, men exakt.
Och om det är den enda skillnaden mellan dig och Christopher Dullny så framstår inte du som en särskild god dag, ska jag säga.
I stort sett. Men jag förstår verkligen varför han går bananas med knapparna.
För att det är roligt.
För att det är skitkul.
Jag vet inte.
Ja.
Men det är så jävla dålig radio.
Man får nog säga det.
Ja. Men ja... Tack för att ni har lyssnat och vi hörs igen om en vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.